För ganska många år sedan så hörde jag ett uttryck. Det var naturligtvis med lite glimten i ögat. Och humor ska man absolut ge plats. Min pappa, han brukar säga utan humor stannar Sverige. Och jag skulle nog säga att utan humor stannar världen. Och det här uttrycket som kom, det var att här gäller det att veta. Tro, det gör man i kyrkan. Är det någon som har hört det? Det är några stycken. Ja. Och det är möjligt att det finns en smula sanning i det där. Men jag tänkte utmana det lite grann. Idag och i några predikningar framöver här. Om 2 veckor ytterligare och sen så söndagen därpå. Och på vilket sätt det får du vara med och lyssna. Och så får du fundera över på vilket sätt jag utmanar det påståendet. Det i alla fall som är sant, det är att tro, det är ju någonting som vi delar här i kyrkan, eller hur? Tro är alltid personlig. Det betyder att den är din och tron är min. Men det som också är sant är att tron är aldrig privat. Det finns de som har försökt att få oss att tro under lång, lång, lång tid. Att tro får du göra precis vad du vill, men håll det för dig själv. Men det är inte sanningen, skulle jag vilja säga. En levande tro kan aldrig blomstra som bara privat. Den måste delas. Den är personlig, men den måste delas. Och som ett uttryck av det så tänkte jag så här, att kan vi inte göra så att vi står upp och så bara hälsar du på några som finns runt omkring dig. Du är här med din tro oavsett och så hälsar ni på varandra. Det är helt okej. Okay. Härligt, varsågod och sitt. Rubriken för idag är på jakt efter sanningen. Och jag vet inte vad du har ägnat din sommar åt. Jag har haft ett antal veckor semester. Och när jag har semester då älskar jag av att ta del av böcker. Av olika slag. Är det någon annan här som har läst någon bok? Ja. Jag läser böcker, absolut vanliga pappersböcker, men jag har en förkärlek till ljudböcker när jag är ledig. Dels för det att det kan jag göra medan jag klipper gräset, eller medan jag är ute och vandrar, eller medan jag kanske på kvällen ligger och innan jag ska somna. Så lyssnar jag på ljudböcker. Och jag har plöjt ett antal ljudböcker den här. Romaner ofta. Jag läser naturligtvis alla möjliga typer utav böcker. Jag älskar biografier. Jag läser mycket teologisk litteratur. Men när jag är ledig så tycker jag det är fantastiskt att ägna mig åt romaner av olika slag. Berättelser. Berättelser om människor. Och romaner är ju ofta berättelser som är uppdiktade, påhittade. Men som bygger på erfarenheter utav hur det verkliga livet är. Kanske tillskruvar det lite grann. Det jag har noterat under den här sommaren när jag har lyssnat på ett antal romaner av olika slag. Det är att i återkommande många romaner så finns det en brytpunkt för människor. När de upptäcker att oj. Den personen har inte varit sann mot mig. Den personen har talat osant eller har agerat osant. Och vad är det för någonting som inträffar då? Jo, då inträffar en stor besvikelse. En stor smärta. En smärta av sorg, en smärta utav svek. Det gör ont att upptäcka den som jag älskade, den som jag litade på, den som jag trodde var min verkliga vän har handlat svekfullt eller har ljugit. Är det någon som känner igen det? Det verkar vara en del utav mänskliga lidandet. Vi älskar att få höra sanningen egentligen om vi tänker efter. Men det gör fruktansvärt ont när vi får sanningen om att någon har ljugit. eller att någon har handlat svekfullt. Och därför så har jag ägnat mig en tid åt det här som jag nu ska dela, och det här blir första delen i en serie av tre predikningar, och idag så kallas den På jakt efter sanningen. Det jag också har läst, och vi tar nästa bild, det är en text utav evangelisten Johannes. Det vill säga en utav dem som skildrar Jesu liv, kanske mer teologiskt, filosofiskt än de andra tre. Det finns ju fyra, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och Johannes är den sista utav dem. Och Johannes, han beskriver i ganska hög grad vem Jesus är. Och i det första kapitlet så skriver han bland annat precis just så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och den där bibelversen, den har jag faktiskt levt med under några års tid, så där med lite speciell fokus. Och den här sommaren så har jag liksom tagit på mig glasögonen. Jag vet, jag har glasögon som jag, utan dem klarar jag mig inte. Och då kan man tänka sig så här att den ena glasögat, det har varit sanningsfokus. Och det andra har varit fokus på nåd. För jag fattade någonstans när jag läste Johannes här att det här verkar vara viktigt. Om han säger att Jesus är full av nåd och sanning, då är det två väldigt viktiga begrepp. Jag antar att det inte gått det förbi att hela den här gudstjänsten så långt så har vi fokuserat rätt mycket på Jesus. Vi har sjungit, Hanna med Tim har lett oss en massa sånger om Jesus. Varför? Och därför att Jesus är ju centralfiguren i kyrkan. Jesus är centralfiguren i den kristna tron. Utan Jesus, ingen kyrka. Utan Jesus, ingen kristen tro. Så därför så blir det väldigt logiskt på något vis för mig att om det här är någonting som är så viktigt att Johannes uttrycker när han börjar hela sin berättelse på 20 kapitel om Jesus, så börjar han och så säger han ett antal saker om honom. Bland annat så beskriver han Jesus som ordet, och så i det kapitlet sen är det som att han summerar. Vi såg hans härlighet mitt ibland oss, och han var full av nåd och sanning. Full av nåd och sanning. Och därför har jag tänkt så här att nu ska jag grotta i det här. Och så har jag läst med de här glasögonen nåd och sanning. Så har jag läst och så har jag studerat i den här boken. Och nu har jag använt mig en pappersbok. Och jag skulle bara vilja slå ett litet slag. Den här kom jag över för ett antal veckor sedan här. Utav Jonasson tror han heter. Eller heter han Jonas Dagson? Förlåt, Jonas Dagson heter han. Han har gjort en studiebibel som är fantastisk. Är det någon som har sett den här? Det är några här händer. Jag kan rekommendera den här. Det här är en bibel med de vanliga bibeltexterna. Men den innehåller också en massa andra saker. Det är liksom överblicker, det är personporträtt. Och det är en hel del information som gör att det där du läser sen får ett liv. Det blir liksom, får ett sammanhang. Jag tror att vi kommer att ta hem den här hit till vårat café, men den går alldeles utmärkt att beställa på nätet. Har du 699 kronor och vill göra något riktigt viktigt så kan jag rekommendera den här om du är på jakt efter sanningen. Är du inte det, då kan du glömma det här. Så, på jakt efter sanningen. Det här är alltså första delen utav jakt efter sanningen utifrån den här bibelversen. Full av nåd och sanning. Och del två kommer om två veckor. Den handlar om fascinerande berättelser av nåd. Nåd är ett omfattande begrepp med många nyanser. Och jag har valt att använda ett antal berättelser som jag kommer att utgå ifrån för att utforska vad innebär nåd. Och den tredje som kommer veckan därpå blir nåd och sanning hand i hand. Det verkar vara så Jesus går sitt liv. När man läser evangelierna, hur han var, vad han sa och inte minst hur han agerade. Nåd och sanning. Så är du intresserad av att söka sanningen? något viktigt så är du välkommen av att vara med och lyssna. Och de här spelas in på ljud så att de kommer att finnas tillgängliga också att lyssna i efterhand om du inte skulle ha möjlighet att vara med. Så låt oss då börja med jakt efter sanningen. Vi kan ta nästa bild där. Som sanningssökare så finns det några saker som är lite viktiga. Och jag skulle vilja påstå så här då att som sanningssökare så måste man ta vissa risker på jakt efter sanningen. Det räcker inte att bara vara en observatör. Utan är du verkligen på jakt efter sanningen så måste du våga testa hypoteser. Det är så forskare gör. De ställer upp ett antagande om det här är antingen sant eller falskt. Och så testar man på olika redskap, olika verktyg som på något vis ska mäta verkligheten, mäta sanningen. Är det här sant eller inte? Och i slutändan så får man antingen då bekräfta ja, det här är sant. Eller så får man falsifiera det, alltså säga nej, det här var inte sant. Jag måste ställa upp en ny hypotes. Och så är det också när det gäller den sanning som jag kommer att fokusera på. Det räcker inte att bara lyssna eller observera. Utan ska du verkligen få tag på sanningen, då behöver du våga testa. Du måste våga pröva hypoteser. Och så måste du våga smaka på frukten. Det finns ett uttryck som säger, känn trädet genom att smaka på frukten. Först när du har smakat på frukten så vet du om trädet är gott eller inte gott. Så våga testa. Och våga ställa upp hypoteser. Det är min uppmuntran till dig om du är på verklig jakt efter sanningen. För det är faktiskt så de allra flesta som på verkligt allvar söker efter sanningen måste göra. Och det gäller också trons sfär som jag skulle vilja påstå går långt bortanför det vi ibland beskriver av att gissa eller chansa eller ana. Det är mycket mer än så. Och då skulle jag vilja börja med att fokusera lite grann på lögn och sanning. Ibland är det så här att för att förstå ett begrepp så behöver man ta motsatsbegreppet. Och så man måste jämföra dem lite grann. Och det har jag gjort. Jag har försökt att studera lite grann på lite olika sätt. Vad är det för någonting då som finns i de här två motpolerna? Och jag skulle kunna säga så här att hela den här Bibeln är egentligen en bok som handlar om sanning och lögn. Lögn och sanning. Den börjar med sanning och sen efter ett litet tag, efter bara några kapitel, så kommer lögnen in. Och efter det så är det en återkommande kamp mellan sanning och lögn. Sanning och lögn. Fram och tillbaka böljar det så. Och därför så känns det viktigt av att fokusera och utforska lite. Vad är då egentligen sanningen, vad är lögn? Det här är den stora frågan som väldigt många människor ställer sig också. När man tar del av det som presenteras i mediala sammanhang, i sociala medier, på andra sammanhang. Är det här sant? I alla fall ställer jag mig den frågan ganska många gånger. Är det någon mer som har ställt den frågan? Är det här sant? Funderar, kan det här verkligen stämma? Kan det här verkligen vara riktigt? Eller är det här bara en liten del av sanningen paketerad i något annat som ger en annan bild. Och då vill jag börja med att utforska lite grann lögnen då. Lögn, och där har ni fått upp några begrepp. Det finns många sätt att beskriva lögn. Men när jag tittar på synonymer som på något sätt beskriver lögn så är bedrägeri, påhitt, och falskhet, några av orden. Det finns väldigt mycket fler. Gå gärna upp och sök i ordböcker och få förklaring. Vad är lögn för någonting? Jag skulle då utifrån min livserfarenhet och det jag har läst och fångat genom livet tidigare så skulle jag vilja säga att lögn är också en felaktig beskrivning av verkligheten. Det vill säga att verkligheten beskrivs på ett annat sätt än vad den verkligen är. Och det kan vara helt eller det kan vara delvis. Och konsekvensen av det är att det kan vara missvisande, det vill säga att det leder människa på fel riktning. Att inte se verkligheten i sin fullhet så som den verkligen är. Så missvisande och döljande av verkligheten. Hur ofta är det inte så att någon blir tagen på sängen med någonting, ett misstag som är gjort. Och så för att dölja det där misstaget, sanna verkligheten om det, så drar man till med en nödlögn. Det har jag också gjort, måste jag erkänna. Och träffar jag någon som säger att de inte har gjort det, så tror jag att den ljuger faktiskt. Lögnen i sin natur är vilseledande. Den säger inte hela sanningen, kanske del av den, men den leder och försöker dölja det som verkligen är. Man kan också säga att det är falskhet och negativt uppsåt. Kanske för giriga personliga skäl. Eller kanske bara för att skydda sitt ansikte. En del kulturer är starkt präglade av heder och skam. Och i heder och skamkulturer så är det viktigast utav allt att behålla heden och inte dra skam vare sig över sig själv eller någon annan. Och där verkar det vara så här att det är helt okej att dra till med lögner av alla möjliga slag. Bara man till synes kan hålla ansiktet och inte dra skam över sig. Det kanske kan vara en väg, men min analys är att när den verkliga sanningen kommer i fatt, då drar man mer skam över sig än man försökte att låta bli från början. Lögn är också icke tillförlitlig budskap eller icke tillförlitlig kunskap. Det vill säga någonting som jag inte kan lita på. Det här är ingenting jag kan hålla fast vid. Och lögn förknippas i alla fall i Bibeln, men också i många sammanhang, om just mörker. Mörker, varför? Jo, därför att när det är mörkt, då ser man inte verkligheten som den är. Så försöker man släcka ner, försöker man ta bort ljuset, då blir det mörkt. Och då ser man inte verkligheten som den är. Men om man tänder upp och det blir ljust, och ju mer ljus det blir, desto mer utav verkligheten, den sanna verkligheten, ser man. Bibeln beskriver djävulen som vad då? Lögnens fader. Vilket betyder att enligt Bibeln, om vi håller det här för sant, vi kan ta det som en hypotes nu, om det här är sant, det som står i Bibeln, då är det faktiskt så att fienden, djävulen som är beskriven där, det vill säga representanten för det onda som agiterar för det onda, beskrivs som fader till lögnen. Och jag är benägen att hålla med. För läser man berättelserna utifrån början, hur det var och vad som hände när han kom in i sin lögn, så är det där det började och det där det gick snett på väldigt, väldigt många områden. Så lögn. Ja, där har du några saker, och med mina ord har jag försökt att beskriva några saker om lögn. Låt oss se på sanning då. Vad är det för någonting? Ja, tre ord som jag har valt ibland alla många synonymer för sanning, det är just de här orden då. Uppriktighet, äkthet och riktighet. Jag vet inte om du har köpt någonting någon gång som är riktigt, riktigt värdefullt. En ädelsten exempelvis. Jag vet att i Tanzania där vi bodde och har varit ganska mycket, där finns det en unik ädelsten som heter Tanzanite. Min fru har ett par sådana där stenar. Och när man köper en Tanzanite, då ska man vara noggrann med att få ett sånt där äkthetsintyg. Varför? Jo, därför att man vill ju inte köpa någonting som är fake. Någonting som visar sig vara en glasbit i blå färg. Man vill ju ha det som är äkta. Eller hur? Så är det också med dyrbara klockor. böcker eller andra saker, det finns ofta ett äkthetsintyg, någonting som ska försöka försäkra om att det här är ingen lurendrejeri, utan det här är verkligt äkta vara. Man skulle också kunna beskriva sanningen som korrekt beskrivning utav verkligheten. Det vill säga den riktiga beskrivningen utav verkligheten. Och när jag tittar på sanning som sådant, så uppfattar jag att den drivs av ett ärligt och ett gott uppsåt. I grund och botten. Sen kan absolut lögn använda sig utav delar av sanning för att försöka framstå som sant fastän det uppsåtet är icke-sant. Sanning till skillnad då från lögn förknippas då med ljus. Och ibland så använder vi uttrycket kasta ljus över. Låt det här kasta ljus över. Vad betyder det för någonting? Jo, vi behöver ljus för att se verkligt. Är det någonting som är riktigt viktigt av att se, också se detaljerna och se liksom närmare in, då måste man ha mer ljus. Och sanningen är som ljuset. Jag har en god vän, Charles. Vi samtalade veckan som gick. Och så frågade jag honom så här, provocerade honom lite grann utifrån det jag höll på att förbereda. Vad är sanning? Och då säger han, sanning är en relation. Ja, vad menar du nu då? Och så utmanade jag det där lite grann. Och så hade vi ett väldigt spännande samtal. Något av det kommer jag att återkomma till här. Men det en av de här sakerna som uppträdde i det där samtalet ledde fram till, det var att vi var ganska överens om att sanning är det där som behövs för att inte bara se fakta som de här. För fakta kan presenteras på många olika sätt. Men sanning är det där ljuset som ger ett rätt perspektiv på fakta. Som gör att du kan tolka och förstå det så det blir meningsfullt. Det är en viktig del utav sanningen. Jesus, eller Johannes, citerar om, eller berättar, skriver om Jesus. Och då står det så här: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Alltså, den som lever och rör sig med sanning och försöker undvika lögn, den är fri. Därför att det enda man behöver förhålla sig till, det är ju att säga det som det är. Det som man vet, det man har varit med om. Det som är sant. Men det är klart att den som börjar att snärja in sig i en nödlögn först, och så kommer det frågor på det där och så stämmer det inte riktigt, måste ju ta en till för att hålla fast. Och efter ett litet tag så är man lätt insnärjd. Kanske är det därför som det här uttrycket finns också i Johannes evangelium. Sanningen ska göra er fria. Det vill säga att håller du dig till sanningen, söker du sanningen, lever du för att finna sanningen, då blir du kvitt en massa olika konstiga saker som binder dig. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Något hoppfullt, säger Johannes. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Vad är poängen med det? Jo, han säger att sanningen, den segrar alltid. Har du prövat att tända ett litet ljus i ett totalt mörkt rum? Mörkret kan aldrig släcka sanningen. Så litet ljus lyser, så ser du det. Och ju mer ljus, desto mer ser du runt omkring det hela också. Vi kan gå vidare med nästa bild. Frågan är, vad är det som du vill välja? Jag tänker så här att vi människor, vi utsätts för olika saker. Och det finns två saker som händer. Dels så händer det saker bara av automatik, utan att jag reflekterar över det. Det bara blir så. Och ibland så fattar vi beslut som inte är ett aktivt medvetet beslut, utan det är beslut som bygger på att det bara blir så. Därför att jag inte väljer av att göra motsatsen. Och så finns det sådana beslut som man måste ta aktivt, antingen för eller emot saker, prioriteringar, företeelser. Och den frågan som du kan ta med dig är: vilken väljer du? Vad är mest intressant för dig i livet? Är det att fortsätta att söka sanningen, eller är det att utforska lögnen? Ja, en del tycker det är fantastiskt att drömma bort i en fantasivärld ett tag, och det kan det absolut vara. Men det är klart att jag vill inte fastna där. Jag vill inte vara kvar där. Utan för mig så är det oerhört viktigt av att gå vidare och söka efter sanningen. Ta nästa bild. En ärlig sanningssökare måste enligt Bibeln fortsätta lära känna Jesus, som själv identifierar sig som sanningen och som kom till världen för att vittna om sanningen. När Jesus står inför Pilatus, Pilatus som är makthavaren som har rätt att avgöra liv och död, så är det Jesus säger. Pilatus frågar: är du kung? Ja, för det är jag född. Och jag har kommit hit. Jag är sanningen, och jag har kommit hit för att vittna om sanningen. Det är för det jag är född. Det är det jag är till för. Och på ett annat ställe så säger han: jag är vägen, sanningen och livet. Vi ska komma till det. Han identifierar sig alltså som sanningen själv. Och därför så vill jag utmana dig. Om du är en sanningssökare och nu då vågar ta den här hypotesen att Bibeln är sann, då kan du aldrig komma runt det här, utan då måste du lära känna Jesus. Om du äkta verkligen vill söka efter sanningen. Därför att det är det som Jesus säger: jag är sanningen. Och jag har kommit för att vittna om sanningen. Någonstans så är sanningen väldigt starkt förknippad med Jesus genom hela Bibeln. Och därför är det då så intressant att fortsätta att söka. Och den här predikan kan aldrig ge hela sanningen. Det kan jag säga direkt. Och jag har levt med min tro i snart 60 år. Praktiskt medvetet i över 50 år. Och jag är fortfarande på jakt efter sanningen. Jag tänker att det är så det behöver vara. Vi behöver fortsätta att vara på jakt efter det som vi verkligen värdesätter, det som är viktigt. Därför att vi kommer fram till nya saker, inte som kanske motstrider, men som kanske nyanserar, som ger oss mer ljus, som förklarar, som gör det tydligare. Och jag tänker att den dagen som jag slutar söka sanningen, då är det illa ute med mig. Därför behöver vi fortsätta att söka. Och är du en sanningssökare, då behöver vi fortsätta att söka. Vem är Jesus? Vad är det han säger? Vad är det han står för? Vad är det för någonting som han visar med sitt liv, med sitt handlande, med sitt agerande? Utifrån Bibelns berättelser, men också i sin konsekvens i vår tid här och nu. Låt oss gå då till den där texten där det står: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern genom mig. Och jag skulle vilja bara lite stanna upp inför de här sakerna. Vi har redan talat en del om sanning här. Men vägen, säger han. Vad är det för någonting då? Den där bilden den tog jag häromdagen när jag var ute och vandrade lite grann. Inte så långt ifrån där jag bor. Jag fascineras över den här vägen som ju är en stig i hög grad. Men den tog mig dit jag ville. Och så funderar jag lite grann på: vad är det då Jesus menar när han säger att jag är vägen? För det är förknippat med den här sanningen. Jag är vägen. Jag är vägen till Gud, skulle jag nog vilja påstå. Och vägen till den större bilden, till den stora bilden. Är det någon som har lagt pussel i sommar här? Jag har några händer här. För oss är det så här att pusslet brukar komma fram runt jul, och så brukar det komma fram ibland på semestern på sommaren. Vad är det som är grejen med pussel? Jo, man söker efter den större bilden, va? Varje liten pusselbit har en liten del av bilden. Och så söker man efter hur kan jag få ihop de här pusselbitarna så att jag ser den stora bilden. Man kan naturligtvis ha den här då stora bilden till hjälp. Så här ska den se ut. Men det är ett sökande efter hur passar den här lilla pusselbiten in i den större bilden. Jag skulle vilja säga så här att du och jag, vi har fått små pusselbitar med oss i livet. Vi ser små pusselbitar i det liv som vi lever. Och man behöver inte ha varit en enda gång i en kyrka eller öppnat Bibeln en enda gång utan att man har fått några viktiga pusselbitar om livet och sanningen kring livet. Men det räcker inte. Vi behöver titta på fler pusselbitar. Vi behöver fortsätta att söka och leta och se hur de där passar ihop för att den här större bilden utav pusslet ska växa fram och det ska framträda den sanna bilden. Vägen till Gud och vägen till den stora bilden och den verkligt sanna verkligheten. Det skulle jag vilja säga att det är. Det är det Jesus menar. Det är andemeningen som jag tycker mig förstå utav när Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Ett väldigt gott liv. Vi tar den andra biten. Sanningen då. Ja. Vem blir lurad? Jag började där idag. Har du känt dig lurad någon gång? Ibland så blir man lurad så det är på skoj. Och då liksom, men reagerar man så där, va? Man vill ju inte bli tagen på sanningen på sängen. Helst vill man ju liksom komma på det där som någon även med glimten i ögat försöker lura dig med. Och ännu värre är det ju precis som jag sa från början. Tänk om jag blir lurad utav någon som verkligen jag trodde på. Tänk om jag blir sviken utav någon som jag älskade och som jag trodde älskade mig. Och jag är övertygad om att de allra flesta av oss, förmodligen alla här inne, har erfarenheter av det där slaget. Vem vill inte hitta rätt? Har du kört fel någon gång? Det har jag gjort. Och man kan gräma sig över, för när man kör fel så riskerar man att få betala ett pris. Ibland så är det ett högre pris och ibland så är det ett mindre pris. När man är ute och åker numera så har man ju ofta någon form av GPS och de hjälper ju till att hitta vägen väldigt bra. Men det händer ändå att man kör fel. Och då kan man få betala det med mer körtid, med mer bränsle, med mer kostnad på olika sätt. Kör man fel i livet så kan man få betala ganska mycket för det. Sanningen handlar om att söka rätt, att försöka hitta rätt, det som är rätt, det som är sant. Johannes, han säger så här: men han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Och han ska inte tala av sig själv utan tala av det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, säger Jesus, för att han ska ta del av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Och därför sa jag att han ska komma och ta del av det som är mitt och förkunna för er. När Jesus säger så här så säger han att jag kommer att lämna er om ett litet tag. Men jag ska be Fadern och han ska skicka den helig ande som här Jesus beskriver som sanningens ande. Och det är jag så oerhört tacksam för. Därför att när jag läser, när jag försöker utforska, när jag försöker söka efter sanningen, då är den heliga ande just den hjälpen som jag behöver för att liksom verkligen kunna se. Och han är sanningens ande. Det vill säga den som hjälper mig att finna sanningen djupare bortan för det som kanske verkar vara i första skedet. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid. Frid i mig. I världen får ni lida. Men var frimodiga, för jag har övervunnit världen. Så säger Jesus om sig själv, apropå sanningen. Frid, det vill säga glädje, harmoni. Det är det egentligen, till skillnad från lögnen då. Erfarenheten utav sveket, till skillnad ifrån det, så har sanningen kommit för att ge frid, ge harmoni. Ska vi ta den sista delen av den här texten då? Jag är vägen, sanningen och livet. Vad är livet då? Jag inser ju att jag har levt merparten av mitt liv här på jorden. Jag väntar inte på att få dö. Jag vet att jag kommer att göra det. Jag ser fram emot att få leva ett bra tag till. Men jag vet ingenting om morgondagen. Och jag konstaterar att rent statistiskt sett så har jag levt merparten av mitt liv. Och det är klart att jag har samlat på mig en annan erfarenhet som jag önskar att jag hade haft när jag var ung. Ibland så hör man i såna här liksom sammanhang, jag jobbar mycket med coachning. Och ibland så i sån litteratur och i såna sammanhang så kan man höra uppmaningen: vad skulle du vilja säga till dig själv som ung? Och det är ungefär som att nu har du levt livet, nu vet du lite mer om hur du ska leva livet. Vad skulle du vilja ge för råd till dig själv när du var ung? Och det är klart att det där är ju en väldigt spännande tankeövning av att göra. Jag har själv liksom levt med den tanken. Det är för övrigt väldigt intressant av att säga, vad skulle du vilja säga till dig själv när du var riktigt ung? Och vad tror du att du kommer att vilja säga den dagen du vet att du har din sista dag på livet? Vad skulle du vilja säga då speciellt? Det är ganska viktigt. Två viktiga saker. Vad vill jag säga med det då? Jo, livet är ju någonstans inte så lätt alltid. Jag vet inte om du, hur du gör när du har fått till en ny sak, när du har köpt en ny bil eller när du har kanske köpt en ny apparat av något slag. En del gör som jag gör ibland, prövar och ser vad som händer. Är det någon annan som har gjort det här? Det var någon som skrattade, hörde jag här. Ja, det är några fler som har gjort det. Det är ganska vanligt för övrigt numera. Trial and error. Se vad händer. Och det är klart att i många fall så är det inte så farligt att göra det. Men det är klart i vissa fall så kan det vara helt fatalt. Det kan få enorma konsekvenser. Och ju viktigare en sak är, ju mer kritisk en apparat av något sak är, tänker att medicinska personalen på sjukhuset, på intensivvårdsavdelningen, går på trial and error-principen. Prövar och ser vad som händer. Vad tror ni om det, Elisabeth? Skulle det funka? Inte så bra idé. Vad är det de gör? Jo, de kan lägga ganska mycket tid faktiskt på att lära sig ifrån de som har konstruerat den här apparaten eller den här saken. För att försöka förstå, hur är det tänkt att den här ska fungera? Vad är det jag behöver göra för att den verkligen ska fungera väl? Och vad är det jag behöver akta mig för att inte falla i någon fallgrop där den här får fantastiskt negativa konsekvenser? Miss Lee är det väl som sjunger om instruktionsboken. Har ni hört den sången? Bara instruktionsboken. Jag tänker att när Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet, så säger han att jag har instruktionsboken. Kom och lyssna till mig. Jag har något att säga er om det. Och Paulus han uttrycker det. Jag ska läsa innantill om det, vad Paulus säger. Första kapitlet i Kolosserbrevet. Så säger han så här. Från den 17:e versen. Han, det vill säga Jesus, är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskar och makt. makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Det här är beskrivningen som Paulus ger om Jesus. Om det är sant, vilket är mitt antagande och som är värt att pröva om du är en sanningssökare. Om det är sant, då betyder det att Jesus fanns före allting som vi vet om fanns. Och han var med, det var genom honom allt skapades. Och det skapades dessutom till honom. Och allt fortsätter att hålla samman genom honom. Vem kunde vara bättre att fråga om hur ska jag leva livet? Kom ett förslag. Jag kan åtminstone inte hitta någon bättre. Om det här är sant. Är det inte sant? Ja, då kan du glömma det här med Jesus. Men om det här är sant. Vem kan då vara bättre av att få instruktioner om hur jag ska leva livet så att jag mår väl? Så att jag kommer till den rätt som jag är faktiskt skapad för. Så att jag kan blomstra. Så att jag kan leva meningsfullt. Hörrni, nu ska vi gå in för landning. Nu ska vi runda av. Vad är det jag har försökt att säga här idag? Vad är det jag har försökt att förmedla? Ja, jag har försökt att säga någonting om att är du en verklig sanningssökare? Då måste du våga pröva ett antal saker. Och vill du vara en sanningssökare med tron kopplat till kyrkan, då kan du omöjligt runda av att lära känna Jesus. Mer och mer. Och det spelar ingen roll om du är 6 år eller 76 år. Det där sökandet behöver fortsätta. Samtalet med han som liksom har skapat oss behöver fortsätta för att vi verkligen ska förstå vad det är sant. Och vad är det som hjälper oss att hålla borta ifrån den där hemska, förödande lögnen? Vad är det som hjälper oss av att hitta rätt och navigera rätt? Och det är inte lätt alltid. Jag vill bara säga det, det är inte lätt alltid. Jag tänker att Jesus står där med öppna famnar och är beredd att ta emot oss. Och min utmaning är du en sån här observatör, vilket inte är fel att vara till en tid. Men någonstans längs med vägen så behöver du bli en verklig utforskare. Där du behöver ta steget ett steg till. Inte bara observera utan också ställa upp hypoteser och testa och se, är det här verkligen sant? Håller det här? Och hur kan man göra det då? Ja, en bön kan vara det steget. Att våga och testa det som Jesus säger så mycket mer än det jag försökte förmedla här idag. Att våga testa och följa honom som säger att han är vägen, sanningen och livet. Och se vad händer med dig och ditt liv. Det är liksom några saker som jag skulle vilja utmana dig till. Och jag vill sluta med en mening som jag har formulerat när jag har ägnat mig åt att studera och forska med just de här två glasögonen, sanning och nåd. Och den här meningen säger att sanningen, den är stenhård mot lögnen, men nådefull och barmhärtig mot sanningssökaren. Den där skulle jag vilja skicka med dig. Om du vill får du hemskt gärna ta upp din telefon och ta en bild av den där. Jag skulle rekommendera när ni går ut i kaféet här om en liten stund. Samtala med dem du sitter tillsammans med. Vad betyder det där? Vad får det där för konsekvenser för mig? För oss, i vår gemenskap, i vår familj, i vår vänskap. Sanningen är stenhård mot lögnen. Men nådefull och barmhärtig mot sanningssökaren. Och funderar du över vad nåd och barmhärtighet är för någonting? Ja, men kom om 2 veckor då, för då får du lite mer om det. Ska vi be. Herre, jag ber här att det jag har försökt att säga idag om vem du är, om vad sanning är, Jag ber att det skulle få leda till fortsatt sökande, fortsatt tanke, fortsatta steg med dig och efter dig. Herre, jag ber att i avslutningen av vårt gudstjänst att vi skulle få låta de där tankarna, det där som kanske har berört, påmint om något som gjorde ont i hjärtat, att det där skulle få omslutats av din stora nåd och barmhärtighet. Kom och berör oss. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.